Igår talade jag om detta med livet och döden, och vi följde Paulus som hade någon form av brottningskamp med att bryta upp från denna jord, och han längtade till himlen. Men om Gud ville så stannade han kvar. Så han var villig att stanna kvar här på jorden om han måste. Men hans hopp var himlen, och det var hans längtan. Det var igår. Idag kommer jag inte tala om detta överhuvudtaget. Jag ska fortsätta där jag var, eller jag ska avsluta höstens hela bokserie, eller den bok vi har läst, Galaterbrevet. Och vi ska läsa hela kapitel 6, och så ska jag ta några rader ur kapitel 6 och tala om detta. För så här är det, jag har talat om Galaterbrevet sen i någon gång i september tror jag börja, och det är ganska bra att avsluta nu, för i november så blir det missionsfokus. Då kommer det missionärer hit, vi kommer hem från Indien och berättar om det. Det är olika gästtalare som kommer tala, och sen går vi in i advent. Så det passar jättebra att avsluta Galaterbrevet här. Galaterbrevet, som jag sa, handlar, eller det jag har sagt hittills, så jag ska bara kort sammanfatta, så är det ju så att Paulus skriver till församlingarna i Galatien, där har ni lärt er nu. Flera församlingar skickar han detta brev till som han har grundat. Han har lämnat dem, och så kommer irrläror, alltså villoläror, in i församlingen. Och så börjar, och Paulus, han blir liksom upprörd och ser hur de har lämnat det sanna evangeliet. Och undrar, hur kan ni lägga till andra saker? Det räcker ju med Jesu verk på korset för er. Men ni har plussat på att man ska följa lagen och massa andra grejer för att vara frälst. Och det här har han ju ett problem med, såklart. Och det har vi också ett problem med. Därför att Jesus plus någonting raserar allting. Det räcker vad han har gjort för dig på korset. Det var liksom mitt första budskap. Sen talar jag om att Petrus, han har dragits med i det här på något sätt. Så när vänner kom från Jerusalem, alltså judekristna kom från Jerusalem och besökte Galatien, där Petrus var, så drog han sig undan och ville inte vara med hedningar. Och så tillrättavisade Paulus honom, och då talade jag om att vi måste liksom övervinna detta tysta kristendom. Han var tystare och tystare. Det var min andra. Sen talade jag om lagen, lagens funktion då och nu. Och varför den fortfarande är viktig. Jag kan inte ta allt det där igen. Och sen kom jag in på, för några veckor sedan, om andens frukter, att så, alltså köttet och anden som är i strid med varandra. Jag kommer komma in lite på det nu med, därför att rubriken idag är: det du sår får du skörda. Det du sår får du skörda. Och när jag säger de här orden, så jag bara ställer frågan till min fru till exempel, jag ställer frågan till mig själv, vad har du för associationer till den här meningen? Jag gjorde alltså det tidigare veckan. Alltså de flesta har att det är någonting negativt. Jag sår får jag skörda. Du ser vad som händer med dig. Det är bara för att du gjorde så här så får du det här. Ungefär så. Så det är alltid, det är liksom negativ klang. Jag vet inte om det är det för dig. Men vi ska försöka se idag att det också finns så mycket positivt i detta om du sår. Det beror på var du sår i ditt liv och vad du sår i ditt liv. Så Galaterbrevet 6 ska vi läsa. Galaterbrevet 6. Och jag läser hela kapitlet, för det är så kort. Jag läser från Folkbibeln, och jag läser 98, den som översattes då. Så det är lite annorlunda än det som är här, men ni får hänga med. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Det är den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar och behålla då för sig själv det som är värt att vara stolt över. Och jämför sig inte med andra. Ty var och en ska bära sin egen börda. Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människor sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda. Och vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt de som delar vår tro. Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Till de som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men de vill att ni ska låta omskära er för att de ska kunna skryta med att ni är omskurna. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilken världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Jag över Guds Israel. Nu må ingen plåga mig längre eftersom att jag bär Jesu märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi nåd vara med er ande, bröder. Amen. Det var en slutord till församlingen i Galatien. Vi ber en bön. Tack Jesus för ditt ord som läses. Tack att du får tala till oss, Herre. Jag ber här att bara en liten stund här nu får du tala det du vill in i våra liv. Vägleda oss, uppmuntra oss, styrka oss, Herre, och sända oss ut, Jesus. Tack Herre för att du hjälper mig. I Jesu namn ber vi. Amen. Jag tänker fokus var verserna 7-10 här som ni hörde. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Under det första århundradet, alltså nu är vi på Jesu tid, då levde ju människor så nära andra människor eller själva att de faktiskt sådde någonting själva i jorden. Kanske en del av er är jordbrukare här, men de flesta av oss, och vissa älskar krukväxter och så här, jag vet. Men de flesta av oss sår ingenting, utan vi äter bara det som finns i affären. Ungefär som mitt syskonbarn när vi var ute och plockade blåbär en gång. Nu har inte det här med sådd att göra, men vi plockade blåbär och hon var upprörd över varför måste vi hålla på med det här. Det här kan man köpa i frysdisken på ICA, sa hon till oss andra. Det är så vi är. Vi har, det bara finns där någonstans. Vi liksom har inte de här bilderna av sådd och skörd. Vi ägnar oss inte åt det. Eller kanske någon av er gör det. Men de flesta, och inte jag, gör i varje fall inte det. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt, om jag ska vara ärlig. Men jag gör ibland, för min fru vill det. Så jag gräver i varje fall och potar där. Men det är så, ja, det finns mycket roliga saker i det här livet. Ni förstår. Så den här bilden av sådd och skörd, den var given för dem. De förstod den. Galaterna levde. Det man sår, det får man också skörda och därför får man äta. Annars hade man ingenting att äta. Så de förstår den precis. Men Gud säger också som, det är liksom naturligt, är det naturligt är det självklart, men också som en andlig lag. Inte bara här, utan också på andra ställen i Bibeln kan man läsa om detta. Där du sår får du också skörda. Vi ska gå igenom några bibelord senare om detta. Jag tror att de flesta, jag tänker i alla fall, associerar mer till hinduism och buddhism. När jag tänker på det här bibelordet. Jag vet ju att det står här. Men man tänker på karma. Man tänker, gör du bra saker får du bra saker. Gör du dåliga saker får du dåliga saker. Och någon form av orsak och verkan hela tiden med allt som händer i livet. Det är liksom, det är inte kristen tro. Det har ju med österländsk religion att göra. Jag tänker att de flesta ändå reflekterar så när man pratar om sådd och skörd. Och det är inte det som det här handlar om. Alltså typ... Ja, men nu var du dum. Nu gjorde du dåliga saker. Nu syndade du. Ja, det är därför Gud har låtit det här drabba dig. Alltså, det är klart att det kan ha sådana orsaker och effekt. Liksom. Men det är inte bara per automatik. Nu gjorde jag en massa bra saker. Nu, Gud, borde jag få en massa bra saker av dig. Då blir det gärningslära igen. Utan det är någonting annat som jag vill visa er än det som är karma. Det tror vi inte alls på. Vi tror på Guds nåd faktiskt. Det är det som är det stora med evangeliet. Jag tror inte att allting har en mening ens en gång. Det är självklart för mig, jag vet inte om det är för dig. Men en del, ja men allt har en mening. Det kommer bli bra. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det är bibelordet hörde, var det förra veckan? Fredrik, jag vet inte om du läste det, men jag minns det så. Men, och det bibelordet kan ju missbrukas. Ja, nu har allt det här drabbat dig. Men om du bara älskar Gud, då kommer det bli bra. Eller på något sätt, allting har en mening. Det tror jag inte alls på. Jag tror på evangelium, jag tror på nåd, jag tror att olyckor händer. Allt möjligt. Jag höll på att säga skit. Drabbar oss, och jag sa det. Drabbar oss, oavsett om vi följer Jesus och älskar honom eller inte. Så det är inte det jag talar om. Utan idag ska jag tala om att så i köttet eller anden. Det är det som är grejen här. Jag tog det här för några veckor sedan. Köttet och anden. Det finns i alla troende en på nytt född ande som vill leva för Gud. Finns något i dig som är frälst, som vill med ditt liv behaga honom. Jag hoppas och tror det. Att när du har tagit emot Jesus, fått dina synder förlåtna, förstått vad han har gjort för dig på korset, så vill du i din ande på alla sätt du kan behaga honom, leva för honom, glädja honom. Som det står om Noah. Noah var en man som gladde Gud. Det är liksom vår önskan och längtan hela tiden. Men så lever vi hela tiden med konsekvenserna av, ja, vi är en ny skapelse, men det finns någonting i vår syndfulla natur som vill synda, som vill göra uppror mot Gud, som vill behaga oss själva, vårt eget och vårt ego. Vem är då på tronen? Vem är kungen i ditt liv hela tiden? Får du fundera över. Den här kampen är jobbig. Paulus tar den här bilden i kapitel 6 och fortsätter den bilden, och så funderar han över, vad kommer du att mata i ditt liv? Vad är det du ger näring? Vilken av de här naturerna kommer du så in i? Ditt kött eller din ande? För enligt denna lag om sådd och skörd så kommer jord du sår in i, och vad du sår också bli det du får skörda. Vers 8. Den som sår i köttet får av köttet skörda undergång. Om du som kristen fortsätter så in i köttet, behagar dig själv hela tiden, din köttsliga natur, så kommer du skörda undergång. Det blir så. Tyvärr. Du säger att du tror på Jesus, följer honom, men du sår in i din köttsliga natur. Vad nu det innebär för dig, det får du fråga Gud om. Och du märker det drar dig bort från Jesus. Från hans ansikte, från hans härlighet, från hans närvaro. Du kan komma tillbaka hur lätt som helst. Men har du börjat så där, så kommer du få skörda konsekvensen av det. Vilken natur vill du mata? Det finns stora fördelar med att så i anden. Och för stora nackdelar med att så i köttet. Jag har tre principer för sådd och skörd. Och det här tror jag gäller, det här kan du känna igen dig i. För det gäller nog när du planterar i trädgården också. Första, tre stycken olika. Vad du skördar är alltid mer, både i kvalitet och kvantitet, än vad du sår. Om man på något sätt kan det här. När jag skördar... Jag ska inte ta alla våra exempel hemifrån, men jag ser att vi sådde ju, men det kan jag berätta, vi sådde ju extremt mycket blomfrön en gång. Det vart ju ingenting. Alltså jag hade köpt en hel säck, det skulle bli en blomsteräng hemma, och vi grävde och vi räfsade och vi gjorde och vi sådde ut allt. Det kostade hur mycket som helst. Kom inte en blomma, tror jag. Men det är vi. Ni får gärna komma hem och hjälpa oss. Vi behöver lösa de här problemen. Jag ska inte lämna ut allt. Det blir inte alltid. I somras så rensar jag upp. Ja, nu ser ni vad jag har gjort. I somras så rensar jag upp alla våra de här pallkragarna där man odlar. Och jag planterade om alla jordgubbsplanter. Sen rörde jag inte det där på hela sommaren. Nu är det liksom så här högt ogräs i alla lådor. Så det finns någonting att man behöver sköta det. Men för de flesta är det så. Det du skördar är alltid mer än vad du sår. Det andra... Tiden det tar att skörda är alltid längre än vad det tar att så. Lagen om sådd och skörd, det tredje. Lagen om sådd och skörd ger dig både fördelar och negativa konsekvenser. Här vill jag bara säga några saker om innan vi går in i några bibelord om sådd och skörd. Det är inget konstigt i livet. Om du sår liksom en äppelkärna, planterar den, så börjar den växa. Jag vet inte hur man planterar, men ni förstår principen. Jag sår den, jag planterar den, det växer upp till någon liten växt. Jag sätter den i min trädgård, det växer upp till ett träd. Och så kan jag skörda år efter år. I år var det väl inte så bra. Men år efter år så kommer det äpplen. Så mycket äpplen så att det blir nästan till förbannelse ibland. För det liksom ligger överallt i hela trädgården när man ska gräva upp det där och ni vet, jobba med det. Men skörden är mycket större. Den lilla tid det tog att så det där lilla frödet, det var ju ingenting i jämförelse med den oerhörda skörd som du kan liksom få ut av det. Om du sår frön hela tiden som behagar ditt kött, så kommer du få en alldeles för stor köttslig skörd i ditt liv. Om du sår frön som behagar din ande och ditt liv med Gud, så kommer du se hur det växer och du faktiskt ditt liv bär frukt. En enkel princip från Guds ord. Hosea 8:7 står det så här. I vind sår de och i storm kommer de att skörda. Alltså de sår i en liten vind och så växer det till. Men så blir det, om du sår i din köttets natur, så kommer du få drabbas av en stor storm. Liksom. Var sått i vind, i litenhet. Och så kommer du skörda i storm. Det gäller andens åker också. Om du sår i en liten vind, alltså någonting litet, enkelt, så kommer det blåsa in välsignelser i ditt liv. Tiden det tar att skörda är alltid längre än det tar att så. Det var det andra jag sa. Det går fort att sätta ett frö. Alltså, någon gång har jag ändå planterat någon form av litet morotsfrö. Jag vet inte, hur långt ner ska det vara? Ja, man gör ett litet hål, en liten bit ner i jorden. Man sätter fingret, man stoppar fröet, man lägger igen. Klart. Och så kommer en morot. Och så, liksom, det går jättefort. Och sen får man, när man väl ska skörda alla de där potatis eller morötterna eller allt man ska skörda, då tar det jättelång tid. Det är jättemycket jobb och det är jätte... Ja, ni förstår hur tråkigt det är med det här. Men i varje fall, det var jag... Nej, jag förstår att ni sitter... Jag väntar på lite mottugg här. Jag vet ju att det sitter ett gäng odlare här och bara... Det är det bästa som finns. Men min poäng är... Skördetiden är så mycket längre och det tar så mycket mer tid än det där lilla sådden som du gjorde. Så det är värt det att så. Det är enkelt att så in i sitt liv. Och så vet jag att det kommer komma en skörd och den kommer vara större, mäktigare, mer fantastisk. Om man sår i rätt åker, såklart. Om du sår i en ande. Så kan man ibland undra, varför ser jag så lite frukt i mitt liv? Eller hur? Du har sått i din ande. Du tänker, jag ber mina böner. Jag läser Bibeln. Jag är på gudstjänst. Jag går på böner idag, i den här veckan som kommer. Jag är på varenda samling. Halleluja, jag sår in i min ande och mitt liv. Och så ser jag ändå så lite frukt. Då vill jag bara säga till dig, skörden kommer. Och den kommer vara större. Det är liksom, det finns en, det tar tid att se skörden. I sitt eget liv. Frukten i sitt eget liv. Gå fort och så. Skörden kommer sen. Ta det lugnt. Det kommer. Gud kommer att ge dig de välsignelser du längtar efter. Du kommer att få skörda. Därför att du liksom som en lärjunge som lydigt kommer till honom. Sår i din andes kött. Din ande. Sådd och skörd ger dig fördelar och, fördelar och negativa konsekvenser. När jag säger det så är det liksom, du sår, det du sår får du också skörda. De flesta, som jag sa i början, de tar det som ett negativt påstående. Oj då, vad kommer hända mig nu? Hjälp, det här går inte bra för mig. Jag har gjort det här och nu kommer det här drabba mig. Alltså, vi talar ofta om det som en varning. Ja, skyll dig själv, du ser. Där du sår får du skörda. Därför att du gjorde det här så drabbar det här dig. Så tar vi det på det sättet. Det är negativt, men det är också så oerhört mycket positivt i bibelordet. I Galaterbrevet handlar det, jag skulle säga, en hel rad här. Vers 9-10, vi kan läsa dem igen så ser ni. Det handlar om något positivt. Det står så här, Galaterbrevet 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Alltså låt oss inte tröttna på så in i anden och i hans verk, i Guds verk. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det är lätt att ge upp, men liksom låt, sluta inte göra gott i den här världen, i församlingen. Och låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Men framför allt mot dem som delar vår tro. Tala gott om dina bröder, dina systrar. Så gott in i din församling. Det här är som en... Familj liknas vi. Alltså så gott in i dina vänner här. Du kommer att få skörda hela tiden. Det finns så mycket fördelar när vi sår gott hela tiden. Vi ska läsa några bibeltexter. Vi ska läsa ifrån psalm 126, vers 5-6. Bara några bibelord om sådd och skörd. Fyra stycken. Jag tänker ofta, jag lärde mig tidigt när jag var nyfrälst och läste till pastor. Så lärde jag mig hur jag själv betedde mig när jag lyssnade på en predikant. Nu får ni reflektera över er. Men eftersom jag själv skulle bli predikant när jag läste till pastor. Så det här var en sån här princip om sådd och skörd. Så tänkte jag så här, när någon predikar och jag lyssnar, då ska jag vara uppmärksam och lyssna. Det var liksom någon, jag vet inte om det var någon som sa det på utbildning eller någonting. Men om du själv lyssnar på andra predikanter... Och intresserad och lyssnar. Som när Fredrik predikade förra veckan. så vill jag vara med i predikan. Jag sitter inte och pillar på min telefon, funderar på annat, håller på med. Här är en man eller en kvinna som har förberett sitt hjärta, har någonting från Gud, vill dela. Då ska jag vara uppmärksam. Det är liksom en princip som jag har bestämt mig för. Vem som helst, var jag än är i kyrkan, vem som helst talar, så vill jag vara med. Och varför då? Därför att då tror jag, efter den här principen, att andra människor kommer lyssna när jag talar. Sådd och skörd. Så här kan man ju se på allting. Hur du tar hand om din familj, dina föräldrar. Kanske också kommer avspegla sig hur dina barn tar hand om dig. Jag bara nämner några områden. Alltså sådd och skörd. Alltså man har det som en princip. Och för mig som predikant, det är bara en litet exempel jag kom på. Att jag hela tiden vill ge fokus till den som vill dela. För då tror jag att jag själv också kommer att vinna på det. Sådd och skörd. Psalm 126, vers 56. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Sådd och skörd i Guds rike. Ibland sår vi in i våra liv och det är under smärta. Det är under lidande, det är under tårar, det är sorg. Det är alla helgorna idag, eller igår. Alla helgorna helgen. En del av er har liksom brustna hjärta för ni har förlorat någon. Och så kan vara flera olika områden, men just nu är det liksom i lidandet. Och ändå vill jag så in i min ande. Jag vill ha mer av Gud och Guds ord. Och mer är där i bön. Och det är tårar och då lovar Guds ord. Vadå? Att du kommer få skörda i jubel. Alltså någonstans ska sorgen vändas till jubel. Någonstans ska smärtan, lidandet, plågan liksom vändas av Gud till jubel och glädje. Det är hans löfte. Så du tänker så här, ah, men jag mår så dåligt just nu, jag orkar inte be. Jo, fortsätt så in i din ande, fortsätt läsa ordet, fortsätt vara med Jesus så kommer han vända. Tids nog, ibland är det långt perspektiv, men tids nog kommer det vända att du får jublande komma tillbaks med dina kärvar. Vi har inga kärvar, men på något sätt ska du få skörda det goda. Psalm 42 står så här. Tårar är min föda dag och natt. Tårar är min föda. Är du där? Att tårar är din föda dag och natt. Då lovar Gud att han kan vända det till glädje och jubel. Om du just nu sår in i din andes åker. Andra Korintherbrevet 9. 6-10. Jag slår upp det. Det står så här. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Till Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta nåd överflöda till er. Så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting. Och kan ge överflöd till varje gott verk. Skriften säger han strör ut och han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger sonensmannen säd till att så bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Jag talar om sådd och skörd. Det här är liksom ett ibland missbrukat ord tror jag. I varje fall har jag hört vissa predikanter, kanske framförallt tv-predikanter. Om ni bara ger till mig, till mitt verk, till mitt ministry, då kommer ni bli rika. Om det vore en princip som bara var så enkel, då skulle frikyrkans folk vara mångmiljonärer ska jag säga. För det finns inga som är mer givmilda tror jag än frikyrkofolk i vår värld och Sverige. De ger och de sår och de ger av sina liksom arbetade pengar. Jag försöker förklara det här för indierna ibland när vi pratar om olika projekt och olika saker vi ska ge. Ni vet, det är människor i frikyrkan som ger av, de har arbetat, fått pengar och ger sina pengar för att ni ska få välsignelser av det. Så att de förstår att det finns en insats i detta. Och på öppen hand, det är liksom ingen fabrik som matar ut pengar försöker jag säga. Det är människor som arbetar hårt för att det ska ge ekonomiskt stöd till era projekt. Så de förstår det på något sätt. Det går inte per automatik. Men den här bibelversen talar ändå om att om du sår rikligt, det handlar om ekonomi och pengar, så ska Gud välsigna dig och du ska ha till varje gott verk. Alltså han ska förse dig och möta dina behov. Ekonomiska under sker till den som också hela tiden är beredd att ge, vara med och ge. Jag har många exempel från mitt liv hur Gud direkt i rätt tid har kommit med ekonomisk hjälp och stöd. Precis på rätt sätt. Därför att jag också hela tiden är villig att vara med och ge in i hans verk. Så det sådd och skörd absolut, men det betyder inte okej, nu blir jag miljonär om jag ger alla mina hela min lön ger jag idag så ska jag få tillbaka lika mycket. Inte en sån enkel princip. En resa vi gjorde till Indien för några år sedan, nu är jag redan i Indien här, men 2000 var jag i Indien och då satt jag på planet och så när vi satt där i planet så rullade fram lite pengar under stolen. Det kom lite pengar rullande, jag vet inte, från någon där bak, jag vet inte, någon hade tappat sina mynt på den tiden vi hade pengar, ni vet, sådana här mynt och sedlar. Det rullade fram och så plockade jag upp dem och så vände jag om och så sa jag så här, ja, det här är nog dina pengar. Satt en liten indier där, eller förlåt, indier kan vara långa också. Ja, och så satt han där i varje fall och så sa jag så här, Gud älskar en glad givare, sa jag till honom. Ja just det, så han sa, du kan få dem, sa han. Och så sa jag, ja, du vet, det står i Bibeln att Gud älskar en glad givare, sa jag. Och så satt han där och funderade på det. Så när vi kommer och går ut, det är på Arlanda, jag vet inte vad han ska göra i Sverige. Då kommer han med 300 spänn i sedlar. Ta det här till din kyrka, sa han. Han ville ge mer. Han hade förstått principen direkt. Han gav 3 kronor och fick uppmuntran från mig och ville Guds ord på något sätt. Och så sa han, här har du 300 kronor till. Ta med det till kyrkan på söndag när du ska ge. Bara någonstans finns det en längtan. När man är med och ger så vet man också att välsignelse kommer komma tillbaks till mig, till mitt liv. Men det behöver inte betyda ekonomiskt såklart överflöd. Men ni förstår det. Det kan vi empiriskt bevisa. Vi sitter inte här och med miljoner allihop på kontot. Så rikligt så ska du skörda rikligt, säger Bibeln. Jakob 3:18. Det är lite om det jag talade om förra veckan. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod. Frid, då står det så här. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Så den frukt du kommer se i ditt liv handlar om du sår frid, shalom, när du går fram. Shalom betyder att när du möter en annan människa och hälsar på den så kan Guds frid, om du säger shalom, frid säger vi på svenska, så betyder det att du vill att Guds närvaro ska infinnas i det mötet. Guds frid ska komma in i det mötet. Det är därför de säger så till varandra. Shalom. Kom Gud, var med i det här mötet, i den här relationen, i det här samtalet hela tiden. När vi hälsar varandra frid, en del gör det när vi kommer på sådana. Vi säger mest tja och hej och mors och tjena. Men när vi säger frid så önskar vi att Guds frid ska komma till dig när du kommer hit till kyrkan. Är du en sån som sår frid där du går fram? I Matteus 5:9 står det så här. Salig är den som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Peacemaker står det på engelska. Alltså skapar fred och frid. Var du än går fram så vill du se att hans frid går med dig. Så frid där du går fram. Så ska du också få skörda goda relationer. Det fjärde bibelorden. Och lite med tanke på alla helgona helgen så står det så här i första Korintherbrevet 15:36-44. Vi har faktiskt redan citerat det idag. Men vi tar det. Vi läser tillsammans. Första Korintherbrevet 15. Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Här är en lite krånglig text kanske, men ni kommer förstå den. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö ges egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag. Och de jordiska kropparnas glans är av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna en annan. Och ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Jag slutar där. Alltså, så död och skörda liv är i principen enligt bibelordet. Han ger oss hopp helt enkelt. Om ett liv efter döden. En dag kommer du och jag dö. Jag talade om det igår. Och det fantastiska med det är ju att döden innebär ju inte liksom en slutdestination. Det innebär ett möte med Jesus Kristus. När du dör kommer du stå ansikte med ansikte med Jesus Kristus. Det fantastiska är inte vad du kommer hålla på med i himlen. Det fantastiska är att du möter honom som har dött för dig. Och på grund av att han dog som ett vetekorn, läggs i jorden och dör, så uppstår det full av kraft. Så dog han och uppstod full i kraft. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare. Om du har tagit emot honom i ditt liv. Det ögonblick du dör kommer du vara inför honom. Så kommer din kropp liksom brytas ner och återgå till jorden den kom ifrån. Och så tar Paulus den här bilden av sådd och skörd. Precis som när du sår ett frö måste du dö för att ge liv. När din kropp begravs så uppstår en oförgängligt en ny uppståndelse kropp. Din kropp sås i död men du uppstår i liv. Då är det skördetid på riktigt. Då är du i himlen. Då är du med honom. Ingenting att vara rädd för. Jag tänker att i hemgrupperna veckan, ni som samlas, ska prata om detta. Om livet och döden. Det behövs samtalas om. Och förstå vad Jesus har gjort för oss. Han har öppnat vägen till himlen och du kommer att möta honom där. Filipperbrevet 3:21. Han ska förvandla våra bräckliga kroppar och göra den likt hans uppståndelsekropp, för han har makt. Det var bara några bibelord om sådd och skörd från ordet. Fortsätt så. In i din andes åker, inte i köttet, för det leder till undergång. Ni kommer att få skörda det, tyvärr. Det är lätt att se. Fortsätt så. In i andens åker. Läs din bibel. Be bönen. Fira gudstjänst med dina syskon i församlingen. Visa omsorg om alla människor. Lyssna på lovsång i bilen. Jag vet inte vad du gör när du åker bil. Gå en promenad. Be. Vandra med Jesus. Lev likt Jesus. Tala som Jesus. Liksom ha omsorg om människor. Hela tiden så in i detta Guds verk och in i din andes åker. Så kommer du få skörda liv. Tröttna inte på att göra gott, stod det. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Amen.